Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Kriminell.
Det är sant, vi smutsigt, det är riktigt.
Jo, jag brukar alltid fråga de som jag träffar, plit eller polis. Vad alltså tror du de brukar svara?
Det jag har lyssnat och hört så brukar det vara polis många gånger.
Varför tror du att det är så? Med tanke på väldigt många av dem jag har frågat är ju då kriminella eller har varit.
Ja, men precis.
Det känns ju inte som ett självklart val.
Nej, nej. Det är ju det här, alltså det här myndighetsutövandet, alla här grejer. Du vet, man ser blå uniformer och killarna har det där liksom... Att man kanske inte ser människan allt det där. Vi lackar det med inlåsning och...
Vad säger ni också biten, liksom, om yrket?
Ja. Jag vet inte, det finns ju alla människor även som väljer det här yrket, om man ska säga så också.
Men ingen gillar er?
Precis, exakt.
Fångvårdare eller plit? Vad är det för då?
Alltså fångvårdare låter så jäkla gammalt. Det låter som någon gång i början av 1900-talet. Plit tycker jag i så fall. Man är ju van med det liksom. Det är inte stötande liksom på något sätt.
En del tycker ju det.
Ja, jag vet det liksom. Ibland kan man ju säga att ja, det heter kriminalvårdare. Ja, men det är ju klassiken plit eller blåskjortan. Man hör ju när man går ut plitkorridoren liksom. Klassiker. För att gabbarna ska varnas när man håller på med någon fuffens. Kriminalvårdare är ju rätta termen.
Kristoffer Davy har mer än 8 års erfarenhet som kriminalvårdare. Mest tid har han varit på en klass 1-anstalt utanför Stockholm. Men har även varit plit bland kvinnor och på häktet. Så given fråga, hur upplever då Kristoffer stämningen mellan plit och fånge?
Många gånger kan det vara frostigt. Men sen är det där, det beror på vem man är som person också. Jag kanske blir slagen på fingrar och säger, men det finns folk som är olämpliga att jobba inom kriminalvården. Självklart, som det gör med alla myndigheter. Och jag menar, de här gamla märker ju det. Det är inget liksom konstigt, det syns... Om du kommer dit för att vara dominant, vara maktutövande och bara försöka alltså spela på den här auktoritära rollen. Och det funkar inte. Alltså du kommer få det jobbigt som vårdare och det kommer bli obekvämt för killarna som sitter där. Så att, det där är jävligt viktigt vem man är som person alltså, och hur man har det, alltså, hur man möter grabbarna som sitter. Alltså egentligen, när du kommer som ny plit, då är det ju väldigt så här mycket by the book eller man ska säga. Då måste man ju känna av lite. Man kanske kan bända lite på en regel. Eller man kanske kan släppa det. Så länge inte det är som en risk för säkerheten och sådana saker. Just när det kommer som sommarvikarier. De kan vara väldigt nitiska. På gott och ont. De gör sitt jobb. Så det är absolut. En som har jobbat länge. Då vet man hur man ska hantera situationen. Hur man ska göra. Och vad man kan släppa på. Och vad som är okej. Vad som inte är okej. Kanske låta en person ringa 15 minuter längre. Det är jag själv gjort. Det kan jag skriva under på. Alltså det är att de kanske har ett veckosamtal till sin grabb. Och inte pratar med honom på en månad. Och det står så här. Ja, du får prata med honom 15 minuter. Och så säger snacka du. Det är lugnt så här. Snacka en halvtimme. Det skiter jag i. Alltså det är klart de ska prata med sin son. Det är sådana där exempel liksom.
En kille som är dömd för första gången och kommer in. Hur märker du det?
Många gånger så darrar de som ett asplöv. De är sjukt nojiga. Alltså många har ju den synen att det är som på film. Och det är ju inte. Vissa saker kan det överensstämma. Liksom.
Man vad säger, stämmer?
Ja, men det här respekten till exempel man måste ha för de som sitter ner. Den här klassiska grejen att man frågar om lov först. Och, jag menar, du kanske inte liksom tar plats när du går ner till gymmet. Tar och sätter dig först och gör. Du kanske frågar de som har suttit ett tag. Liksom, är det okej om jag kör det här eller... Alltså man kanske inte sätter man ska käka och grejer. Kanske inte tar någons plats bara. Så du bara sätter dig ner. Du kanske väntar ett tag. Eller sitter i cellen och äter. Det är många som gör i början. För att de inte vågar liksom. De vill se hur det ser ut och sådär. Och vissa gör sig jättehemskt alla fort också.
Det är hur skulle du säga att man ska bete sig?
Som man ska bete sig i övriga livet. Respekt mot dem man sitter mot. Och speciellt de som har suttit länge.
Vad är det för typ av kontakt? Hur nära kommer man? Eller du de här som sitter?
Jag skulle säga jävligt nära faktiskt.
Är det så?
Ja.
För absolut. Själva säger ju många då att det är ju ett stort så kallat no-no att ses och umgås med en så kallad plit. Mm. Man får inte prata med dem, man ska inte umgås med dem överhuvudtaget. Mm. För det uppskattas inte av de andra ungefär.
Nej, precis. Den mentaliteten råder också. Det ska man ha med sig. Men det där kan gå lite perioder också. Det beror på lite vilka klientel som är på avdelningen och sådär. Alltså vissa som har suttit där längre vill ha en viss lugnare atmosfär och har inga problem med att prata med oss plitar då, om man ska säga. Men det är klart, det där finns ju också. Men det är mer vanligt skulle jag säga förekommande hos de här ungtopparna, de här yngre grabbarna som kommer från gäng och sådär. Man pratar inte med plitar och sådär. Det kunde ju vara det här som jag sa till dig, plit i korridoren och alltså, typ, vad fan är du här och vi vill vara själva du vet och... Så blir lacka typ om exempel om man ska... Vi har ju så daglig visitation till exempel man måste göra... Det kan vara lite sådana där grejer liksom, som de kan bli lite sura på. Men oftast är som de, alltså, de köper det liksom. De vet, vi jobbar där och de sitter där. Det funkar liksom.
Hur bestäms det när man gör visitation?
Det kan vara tips. Det kan vara inför högtider till exempel. När folk ska göra mäsk. Det är påsken, julen, nyår, allt det där.
Vad har du hittat?
Jag har varit med och hittat mäsk ett gäng gånger. Det har varit. Men det jag hittade sista året, eller om det var året innan, så hittade jag lite... ryssfemmor, alltså anabola steroider inne i en gardinstång tillsammans med en annan kollega.
Vad är det finurligaste stället någon har gömt något på?
Alltså de är jävligt skillade killarna, så det ska man ju ge dem alltså, på olika ställen. Förut vet jag att de hade karvat ur på ovansidan av dörren ungefär och hängt som små trådar och man hade haft mobiler hängande ner i dörren. Alltså det kollar man ju inte. Kommer fan inte om det var celldörren eller något sådär, men den har jag hört om. Alltså det är allt möjligt. I ventilationer, där det är varmt. Om man ska göra mäsk till exempel i bakom en torktumlare liksom, i dammsugarpåsen. Alltså du vet det, du pratar, i roll-on, alltså deodoranter och grejer. Alltså det är sådana här.
Det pratas ju mycket om mobiltelefoner och att det finns så gott om det på fängelset. Vad har de dem någonstans?
Alltså många tar ju med sig när de är på jobbet kanske. Det är ju en väldigt stor industrilokal på till exempel Norrtäljeanstalten. Där går det ju gömma liksom. Det går inte att binda den telefonen till en specifik person då.
Och samtalen görs när de är ensamma i cellen ofta?
Ja, precis. Och det är väl efter inlåsning liksom sådär.
Måste de ju gömmas inne i cellen.
Så det förekommer ju också liksom. Mm. Men vi kör ju också vid stationer där. Så att många tar inte risken att ha dem ligga i cellen. Och det är inte så ofta vi hittar det nu för tiden alltså.
Kan man gruppera in de olika intagna?
Absolut, det här med hierarki och alla den biten tänker du på. Vissa killar är högre uppsatta, liksom. Hon har varit länge liksom, i den här typen av branschen. Liksom.
Branschen?
Ja, det kanske inte ska säga, men jag vet inte. Men... Ja, de som har suttit länge, de har ju mycket respekt av de som är yngre. Har du suttit länge så har du respekt. De
men hur spelar det någon roll vad du sitter för?
Det spelar absolut roll. Det är ju stor skillnad kanske på ekonomisk brottslighet eller typ en som har rånat en bank.
Hur märker du av... När en person har respekt med så sitter högt upp på stegen.
Mm. Alltså man märker av det på stämningen på avdelningen många gåner. Hur killarna kan bli tillsammans om du kommer en ny... Alltså sitter någon livstidare där eller liknande. Det är massmedialt stort också. Någon stort rån eller liknande. Som har gått bra eller dåligt. Så då kan man ju få cred för det.
Så jävla bra kan det inte ha gått om de sitter där.
Nej, precis. Så många gånger så har det ju gått åt helvete liksom. Ja. Men det kan ju vara så att de har cash lägger ut det liksom, och väntar.
Hur märker du av det då?
Alltså det kan vara allt ifrån att det är en lugn och skön stämning på avdelningen så blir det väldigt tyst och väldigt, kan vara väldigt strikt och sådär. Det kanske är att killarna slutar komma in i vaktrummet som de gjorde förut. Det kanske blir mer munhugg och grejer mot plitarna då, när man kommer ut i korridorerna och sådär. För att visa sig stora, kanske för den nya killen.
Hur påverkas ni då som jobbar, beroende på vem det är som kommer?
Jag skulle säga att vi påverkas ganska mycket. Alltså nu kommer någon ledarkille. Många gånger kan det vara, som man säger, negativ ledare som... Ja, men får den här avdelningen liksom, det blir liksom trubbel eller turbulent, och det kan vara att den personen är jävligt dominant och försöker liksom ta över och grejer från de här kanske som har suttit längre och sådär. Det kan alltså bli lite slagsmål och sådana saker bland de intagna då. Alltså vi kollar ju upp många gånger, vet vi vilka det är som kommer, vem det är, vad personen sitter för och tidigare historik och sådana saker. Jag menar, det kan komma hot om våld och sådana grejer, det händer ju titt som tätt.
Ge exempel.
Ja... Jag kommer ihåg en gammal klassiker när jag jobbade. Det var som om man hade kommit till fejd med någon. Om man hade bitit någon liten beef eller man ska säga. Det här är konkreta exempel här nu. Då kan en person komma in i vaktrummet då, till exempel, och säga: vad heter du? Kan du säga exakt hur du heter? Ja, jag heter Christopher Davy. Okej, bra. Och så fattade han telefonen. Och så går han ut i vaktrummet då. Det är en klassmarkering liksom. Okej, vad ska han göra med det då, tänker man.
Men får han göra det då? Får han ta telefonen?
Ja, men det får. Alltså, grabbarna har ju telefontillstånd liksom, om de har det. Det vill säga, alla har inte det. Så man kan ringa ut, du vet, och sådär.
Så det är som ett hot då, att han ska ringa till polarna utanför?
Ja, men typ sådär. Mm. Absolut. Lite mellan raderna där.
Och vad gör du när du får ett sånt hot då? Hur allvarligt tar man det?
Alltså grejen är att det är klart det kan kännas obekvämt när sånt händer. Men många gånger så löser det där sig. Man kanske pratar med killen sen, man löser, man skorsar den här beefen. Det brukar inte leda till någonting.
Andra exempel. Att,
jag kommer ihåg förut att det var en kille som har suttit bra länge. Som namngav lite så här reggplåtar utanför anstalten. På personalbilar. Några stycken. Men det var inte, jag tror inte min var inräknad där.
I vilket sammanhang gjorde han det?
Jag tror det var inte i ett sammanhang att han hade hotat. Men det var mer för att visa att jag har ganska bra koll, du vet. Den. Så det får man ge honom på något sätt ändå.
Vad är det som du minns som har varit mest spektakulärt vad det gäller just den grejen? För din egen säkerhet och sådär.
Jag hade en kille förut som var lite... Han gillade inte mig. Jag kommer ihåg det. Han tyckte jävligt illa om mig. Jag vet inte om han var ute efter mig. Men det var andra intagna som kom upp och sa till mig: hör du, han gillar inte dig. Han ligger inte dig. Ha lite koll, typ sådär. Han gjorde lite något sådär litet utfall. Rök till så här mot huvudet mot mig, typ såhär. Du borde ha spöt, och sådär skit så. Fast jag tog fan att han blev förflyttad sen på grund av den händelsen. Jo, det blev han. Så det löste sig på det sättet.
Får ni lära er något självförsvar liksom? Hur funkar den biten?
Det har vi. Självförsvar. Gud, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, varför det?
Inlåsning.
Precis. Enklaste sättet liksom. Låsa avdelningarna. Nej, men alltså skitsamma vad det heter. Men vi hade ju olika övningar, scenarier och sånt där vi tränar på om det händer, om våld kanske förekommer eller om någon kille tar strypgrepp på det eller liknande. Eller lägga grepp på alla de här grejerna och fängsla och sådana saker. Så att,
Går man en och en eller går man alltid par?
Alltså nu förespråkar man alltid det här att inte jobba ensamarbete. Vi hade ju en ganska dålig tragedi för många år sedan. Vi hade ju en vårdare som
miste
livet. Ja, Karen. God bless. Det är sällan det händer. Det har hänt, självklart, att folk har blivit huggna eller slagna. Men det kan vara så att det finns ju allt möjligt du kan skada människor med. Ja, man har ju tillgång till allt möjligt. Liksom. Du kan köpa några kolaburkar i kiosken och linda in det, lägga det i en duken och liknande. Eller i örngottet. Eller det går ju komma på vad som helst.
En fördom eller en bild som man tror att många med mig kan ha framför sig är att förr så var ju plitarna... De som lite styrde där inne. Att det var tuffingarna.
Ja, precis.
Och hade koll. Idag så känns det nästan som att det är lite ombytt. Att det är de som sitter som styr mera.
Absolut. Det är många killar som styr avdelningarna. Ibland är det ju så att personal inte tycker om att vara ute på avdelningen, exempel. För att det är så jävla dålig stämning. Man märker som att det är, som du säger, ett visst styre där ute. Men sen finns det ju också det här liksom när det är tvärtom. Det finns en bra personalgrupp. Det finns många bra personalgrupper, absolut. Det säger jag ingenting om. Det kan vara de som kanske, som du säger, som har jobbat kanske lite längre, som är lite mer rutinerade. Och då är det tvärtom. Men det är återigen det här ge och ta.
Finns några andra sådana tydliga grejer där ni känner att för tillfället har tappat lite kontrollen, någon pondusen?
Ibland kan det ju vara den här klassiken som man märker av. Kanske blir som ett sidospår nu. Nej, men alltså, till exempel om någon ska göra upp med varandra. De ska slåss, till exempel. När täljer var ju så, då brukar man ställa upp celldörrarna på vänster och höger sida. Och så går man upp och gör upp där nere kanske i pingisrummet.
Vilka ställer upp dörrarna? De...
Ja, de ställer upp sina celldörrar. För då går det inte att se ner där. Det är sådana där grejer. Det var många som gjorde så. Inte bara i syfte att slåss, men även för att jävlas. För att inte vi ska se ut och sådär. Vi måste ju alltid ha koll på vad som händer och sådär. Det är sådana där grejer.
Och då måste ni gå dit.
Ja, då går man ut och öppnar dörrarna. Och så gör man det igen och håller på sådär.
Skiljer det med hur folk beter sitt fängelse beroende på kultur, bakgrund, nationalitet? Ge några exempel på.
Om jag ska ge ett negativt exempel då, som jag kommer att tänka på så här. Det kan till exempel vara en dålig kvinnosyn. Kanske man kommer från ett land där det är sämre kvinnosyn, när man ser där en kvinna kanske inte har lika mycket att säga till om, även om det är jätteilla att det är.
Hur visar sig det på en plats där det bara är killar?
Det visar sig mot personal. Om det är kvinnlig personal. Det kan vara som så att det kommer in en person i vaktrummet till exempel. Det har hänt många gånger. Min förra chef var ju kvinna. Och när hon pratade till en person, en intagen då svarade han, men kollade inte henne i ansiktet. Han kanske kollade mig i ansiktet istället. Mm. Och även med andra kvinnliga kollegor. Och då är det ju viktigt att man sätter ner foten. Hör du, fokusera dig på min kollega här. Hon som pratar med dig, som att visa att det där är inte okej.
Parentes innan vi fortsätter bara. Mm. Är det lite grann som det var förr ibland, kunde det vara i alla fall, i dörrar på krogen, att en kombination som man tyckte ibland var bra var att ha en invandrarkille, så ingen kunde anklaga någon för att vara rasister i dörren när de inte släppte in folk. Mm. En tjej, för det anses inte som så hotfullt och trevligt att prata. Och sen bakom typ en glasdörr eller någonting, så hade man den här stora jätten Hercules ungefär, som man ropade på när det blev knas.
Mm.
En kombo där i arbets... Mm. Finns det något sånt plan och tänk när man sätter arbetslag?
Mm. Jag skulle säga ja på den frågan. I de flesta fallen. För om jag kollar tillbaka på alla arbetsgrupper jag har jobbat med, så finns det. För som du säger, någon som kommer från utlandet eller har andra förutsättningar. Jag kommer från förorten till exempel. Jag menar, det är ju mycket respekt för de som sitter. Som att du vet var jag kommer ifrån. Liksom, eller. Sen finns det den muskulösa snubben du vet som visar var skåpet ska stå om det behövs. Så, jag menar, den här kvinnan, den mamma-rollen liksom, du vet, den biten du vet. Och killarna känner förtroende, vågar anförtro sig och sådär. Absolut.
Vad skulle du säga är skillnaden mellan fängelse och förvaring?
Förvaring och fängelse, det är faktiskt en bra fråga. Alltså jag tänker, när du säger förvaring, då tänker jag på något sätt på häktet när du säger det. Och jag menar, det är ju många som sitter i häkte och den tiden mår folk skitdåligt.
Fast då pågår ju en process, jävligt långsam förvisso. Ja. Men alltså, så här, jag tänker förvaring mer att den här vården, de här programmen, folk pratar ju väldigt mycket om att det är förvaring bara.
Ja, vissa känner ju så, helt klart. Men det är hela den där grejen med inställning. Du måste ju vara villig själv och vilja göra en förändring för att kunna motta de här grejerna. Jag kommer ihåg i början när jag började jobba i kriminalvården. Jag hade en ganska ung kille som satt för ett jävligt dåligt brott, kan man säga. Han satt för mord. Och han hade ju en jävligt pissig inställning. Han förenklade det och han stod för typ det han hade gjort. Ja, det var jävligt illa. Det var en oskyldig person som han miste livet. Så han hade ju jävligt svårt för det, såklart. När man har den jävla inställningen. Så alltså måste man ju vara professionell. Man måste ju jobba liksom för. Gör det bästa för den personen. Man måste ju ha den här behandlingstänket. För om du ska slå på fingrarna och straffa igen i straffet. Du är redan straffad. Du ska göra din tid. Och fortsätter du med det liksom. Och tryck ner personen. Alltså risken blir ju lavinartad. Att personen igen kanske går ut och gör något nytt skit. Liksom när den kommer ut eller liknande. Så det är viktigt, det är en viktig roll man har som vårdare, helt klart.
Men hur skulle du tro att skillnaden vara om ni inte visste vad det är de sitter för? Skulle, alltså i ert bemötande och så vidare.
Mm.
För om det är som du säger, ett smutsigt brott.
Mm.
Kanske det också färger av på er hur ni bemöter dem.
Alltså självklart. Visst är det så. Det händer även att man inte läser upp. Kanske kollar i akterna och sådär. Sen gör vissa att de väntar några veckor. Sen läser de och försöker du att bygga upp en relation med killen då. Men visst, det är klart att färga av sig liksom, som om man möter en barnaförövare liksom, och sitt för sexualbrott. Det är klart det känns som man kanske har barn själv i den åldern. Det kommer man inte ifrån. I all ärlighet, många människor sitter för sexualbrott. Den typen av brott bland annat.
Mot barn.
Och överlag, alltså, de killarna brukar oftast vara enklare att ha att göra med. Många av dem har levt vanliga liv på utsidan, om man ska kalla för svenssonliv. Du vet, har haft sociala fungerande förhållanden, arbeten och liksom inte har levt det här kriminella levandet. Så att det brukar många gånger gå enklare och lättare.
Många anser ju kanske inte själva att de har gjort något brott.
Ja, det är jävligt vanligt förekommande, kan jag säga. Ungefär 90% sitter oskyldigt dömda, enligt deras tycker då. Det är skitvanligt. Men det brukar släppa efter ett tag. Ibland berättar man det, ibland väljer man att förneka det. Men du kanske går i program till exempel, fast du inte vill säga att du har gjort det.
Hur påverkas du som plito i det fallet?
Det beror på brottets art, om man säger, vad personen i fråga har gjort. Jag menar, jag sa, jag var jävligt tydlig med min chef som jag hade då. Hon tog det och förstod liksom att jag vill inte ha killar som har suttit för brott mot barn. Jag fixar inte det, jag vill inte ha det. Mm. Det finns andra kollegor som är äldre, som är mer rutinerade, som fix hanterar det bättre. Och det funkade bra, jag slapp det. Så att jag hade andra typer av sexualbrottslingar under den tiden jag var där. Så att, mm. Jag minns att grabbarna går igenom sina tillhörigheter ibland. Om de har suttit inne längre. De kollar alltså sina personliga tillhörigheter. Jag kommer ihåg att jag gjorde det tillsammans med den här killen. Då. Och då säger han till mig så här: hörru Kristoffer, det saknas en väska här. Du måste gå och hämta den. Jag bara, aha, var ligger den då? Ja, men den är väl där borta då. Så jag har missat den. Så jag måste hämta den i förrådet. Ja, då gör jag det. Jag låser in honom då. Medans så hämtade jag den. Den väskan var ju tom. Men han ville ha den ändå. Jag tänkte, fan vad fuffens. Nej, inte fan vet jag. Men jag kommer ihåg det. På skoj sa jag till honom så här: du har inte stoppat på dig någonting nu när jag har varit borta. Så kände jag på hans lår så här, bara som snabbast här på skoj. Och då kände jag ju någonting direkt. Då bara, vad är det här då? Då var det en DVD-film ifrån hans hemland. Och du får inte ha DVD-filmer och grejer. Jag bara, alltså, vad fan gör du? Så fort jag vänder ryggen till så gör du det här. Jag såg hur nervös han blev och det var väldigt så här ångerfull. Och han bara, sorry, jag har ingenting annat. Ja, fast du vet, jag måste gå igenom dig nu i och med det här. Så kände jag, alltså, kände man av honom. Kör en ytlig kroppsvisitation som det heter, en skyddsvisitation. Då hittade jag ju 6 stycken porrfilmer på honom.
Vad har han gjort om då?
Han hade dem i byxlinningen. Precis mellan t-shirten och skärpet hade han lagt dem. Och det där är ju som big no-no. Och han satt på en sån avdelning också där du absolut inte får ha sånt.
Våldtäktsmän eller?
Ja, precis. Det är riktigt. Ja, då gick jag igenom allting på honom. Då hade han ju stoppat på sig en gammal Concerta-tablett som han hade hittat. Som han hade en sån Concerta-tablett. Om du bara har behandling mot ADHD till exempel. Han hade lagt den i sin snusdosa, det här lilla locket du vet på ovansidan. Så att, för mig var det ju en bra del. Jag gjorde ju värsta fynden. Men han var roligt, så han kom upp och sa till mig. Han var besviken, han var lack på mig och bara, vad fan, varför är du sur för liksom? Det är jag som ska irritera på dig. Du sök mitt förtroende. Liksom. Jag tar ner dig dit och allting du får göra det här. Ja, jag är sur på dig för att du inte litar på mig, sa han till mig.
Men du säger så här, det var en bra dag för dig för du hittade, är det så lite man känner att liksom man har lyckats avslöja dem för man vet att det hela tiden pågår något, eller hur funkar det där?
Ja, alltså det är klart, det kan man inte sticka under stolen med. Om man hittar någonting som är lite ovanligare, det är klart det är kul och lite mer spännande. Jag menar, han har fått upp det där, ja fine, och han har kanske hyrt ut det, du har tjänat pengar på det, du har bytt med telefonkort och,
när ni kommer på dem med de här grejerna, vad är det som gör att man blir nöjd? Är det för att man inte har blivit lurad? Att ni vann över dem den gången. För det är ju, jag gissar att det där är ett ständigt någon form av katt och råtta.
Ja, visst.
Varenda dag.
Det, men så är det ju, absolut. Visst råder den mentaliteten också. Att man är glad att man fann det. Och de inte lyckas gömma det och sådär. Många gånger kan det ju ha stora grejer, men kan det vara vapen som de har gömt. Så att jag menar, det är ju skitviktigt. Det stod ganska mycket om det här i media och grejer. Så att det var väldigt uppmärksammat när det hände. Sommar 2015... Jag kommer ihåg det väldigt väl. Det var ett upplopp på migrationsavdelningen på Norrtälje. Vi hade många som satt för utvisning och som hade begått brott här eller liknande. Alltså många som satt där, de hade inget att förlora liksom. Du kanske ska hem till någonstans i Mellanöstern liksom. Du kanske riskerar dödsstraff liksom för att du kanske har rymt från det landet eller du vet, som flykting eller någonting. Men jag förstår det, att man inte har att förlora. Då kanske du gör någonting, som i det här fallet upploppet, för att kanske i hopp om att få stanna längre i Sverige eller du vet.
Vad hände?
Ett år eller två. Det som hände var en grupp intagna, 19 stycken om jag minns det rätt. En kille som fick igång allihopa. Och han var missnöjd med en sak och lackade ganska ordentligt. Jag tror han försökte förstöra fönstret in till vaktrummet. De slängde en stol eller bord. Sen började med att de började barrikera ingångarna i de allmänna utrymmena. Då barrikerade sig med allt med stolar, bord, allt löst du kan tänka dig. Och sen bara slå sönder avdelningen. Alltså spinta avdelningen totalt. Alltså den synen när man kom in där, den var lite speciell. Alltså det var ju hål i väggarna. Du vet, keramik från toaletten var trasigt. Ketchup på väggarna. 2-3 centimeter vatten var det. För de var ju många ledningar. Vattenledningar hade de spräckt och grejer. Så att,
hur länge pågick det?
alltså halvtimme, 40 minuter kanske någonting, gissningsvis.
Men låter man dem hålla på?
Ja, alltså grejen att personalen, när det här började hända, då gick de ut genom en annan utgång. Jag menar, du interagerar inte i det, för det är för stor risk.
Och ni är för få,
du släpper det, liksom. Du låser dörren och så går... Ja, för få, precis. Det var ju vikarier där också. Det hände under sommaren, så att det kanske var en eller två ordinarie. Det funkar inte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Tillbaka till upploppet. Det har pågått ungefär en halvtimme. Och ni väntar och avvaktar såklart, för ni är undertaliga. Mm. Vad händer? Hur ser det ut? Vad minns du?
Ja, det jag minns, när jag kommer tillbaks så var redan insatsstyrkan inne på avdelningen för att låsa in killarna i cellerna. Jag behövde ju också gå in där. Så jag kom och jag klädde på mig den här rustningen då, sköld och hela den biten. Och sprang upp där. Det var ju fullt med personal utanför.
Hur känns det då?
Adrenalin skulle jag säga. Någon form av spänning också.
Vad är du beredd på?
Alltså när det är upplopp. Alltså, det är en sån här grej som hände kanske var 15 år, 20 år. Så jag menar, vi tränar ju så mycket på det där också. Hur man ska göra.
Vad har ni för vapen?
Ja, men det är där. Man har ju batonger och sådär. Och sen har vi OC-spray då. Som skyddar man själv. Och så att... Nej, men jag kommer ihåg där att de säkrade ena sidan.
Vad är det vi springer upp och gör? Liksom? Vad är det handlar om?
Det handlar om att alltså säkerställa situationen, att intagningen kanske ska låsas in. Men det är klart, om folk väljer att gå emot hela insatsstyrkan, det är klart det kan bli problem. Men det händer nästan aldrig. Folk lägger sig ner, de vill inte göra motstånd för de vet att det kommer inte bli bra. Och det här handlar inte, det ska poängtera det också, att insatsstyrka handlar inte om att skada eller du vet, slå ner intagna. Jag menar, under den dagen när det där hände, alla som vi omhändertog, om man ska säga, fängslade. Ingen skadade sig. Varken personal eller intagna.
Kristoffer?
Mm?
Snabba korta.
Absolut.
Vad tror du det första blir?
Plit eller polis kanske?
Plit eller kriminalvårdare?
Ah, jag säger plit i så fall. Det är en gammal klassiker. Ja, den är bra.
Nycklar eller kodlås?
Jag hade ju nycklar alltid, så att, jag får ju säga det. Jag är lite old school där, alltså.
Galler eller glas?
Glas, definitivt. Galler är så jävla gammalt, liksom. Man måste kunna ha sitt privata också, fan. Grabbarnas rum. Jag skulle säga så bara glas.
Hur mycket mer privat är ett glas?
Nej, jag vet inte. Jag tänker bara galler. Och jag ser den här gamla bilden. Att man ser in och att man är hela tiden öppet och alla den här biten. Det finns ju inte längre i anstalt på det sättet.
Intagen eller fånge?
Jag tycker intagen låter bättre. Fången låter så jävla hårt och låter nedsättande.
Tidsbestämt eller livstid?
Det här är en sjukt bra fråga. Jag har många gånger ställt mig den själv. Jag menar, om vissa brott är så otroligt vidriga, så att då tänker jag så här, livstid. Men de säger ju att det hjälper inte i slutändan. Men det funkar inte. Alltså, jag tror att tidsbestämt i slutändan är det bästa på något sätt. Jag tror det. Men sen klart, det finns alltid, det kommer ju finnas undantag, men det kommer ju alltid göra. Så man måste luta mot någon, så absolut tidsbestämt.
Plit eller P-Lisa?
Ja, det är bra. Ja, men plit då såklart. Jag tror jag skulle få polis. Nej, men det, ja.
Bög eller godbög?
Då är jag bög.
pondus eller psykologi?
Pondus skulle jag säga ändå. Om du har lite pondus som vårdare, det kan du ju även ses då så av killarna liksom. Att det kan vara att folk ser upp till eller har respekt för.
Hur
det
hjälper ju. Visar man pondus?
Jag tycker man visar pondus med det att man är schysst liksom, och kanske man hänger ute på avdelningen med grabbarna, du vet, och kan umgås och man kanske bjuder på sig själv.
Hur sätter man gränser?
Alltså gränser kan man sätta. Det finns alltså, jag kommer ihåg när du säger det, ta ett exempel, när jag, sista tiden var på häktet där, då hade jag en tjej där som varit lite förtjust i mig. Hon sa att jag kommer att försöka ta kontakt med dig när jag kommer ut och så här. Så sa jag, du får absolut skriva. Jag kommer kunna svara. Jag kommer svara i syfte att höra att det går bra för dig, men inte på något annat sätt. Så det är klart att man måste vara tydlig där, absolut.
Hur är det med det där förhållandet egentligen mellan ibland plitar och fångar?
Ja. Du tänker bara Stockholmssyndromet.
Nej, jag tänker mer på knullsyndromet.
Alltså det har ju förekommit ganska ofta, eller inte ganska ofta, men det har ju hänt ett par gånger att folk har inlett relationer med intagna. Och det är inget bra. Jag vet att det har varit några gånger med sommarvikarier och sådär. Eller att man är för, det behöver inte vara att man inleder någon relation, men det kan vara att man är för närgången, att man är för tjenis, för kompis och sådana saker. Så att,
Åt vilket håll är det vanligast? Är det manliga plitar mot kvinnliga intagna, eller är det kvinnliga plitar mot manliga intagna?
Kvinnliga plitar mot de intagna då. Det är den erfarenheten jag har. Alltså jag menar, det är ju flest män som sitter på anstalter runt om som är
gått. Jo, men om man nu jobbar på en annan val. Du har jobbat med tjejer också.
Ja.
Hur är skillnaden i förhållandet och bemötandet som du jämför?
Det var ju verkligen skillnad. Det var som natt och dag. Jag menar, på kvinnosidan där kan man sitta och spela spel med tjejerna. Det kanske inte var den här kaxiga mentaliteten. Men jag vet att det förekommer också. Men det var, jag var ju där under väldigt kort tid. Men trevligt och jobba där. Det kan vara väldigt mycket så här flörtande och så där, alltså från deras sida. Sen var det faktiskt en annan tjej som kom upp till mig och sa, alltså du vet det, den här ena tjejen här borta ska försöka förföra dig. Jag fick aldrig det bekräftat om det var så eller inte, men jag bara, okej. Okay. Det är klart, sånt händer ju absolut, att det inte har blivit för närgående. Absolut.
Hur vanligt skulle du säga att det är?
Det med flörtandet, att man tänger på gränserna.
Flörtandet är väl liksom, det är väl en sak, ja. Med det. Men att man faktiskt på riktigt börjar gå in och byta saliv med varandra. Och...
ja, jag skulle säga att det är väldigt ovanligt.
Skärp dig.
Nej, jag är seriös nu alltså. 9 av 10 gånger så sker inte det. Man har den där gränsen. Att man går inte över det, för det är så jävla tabu. Liksom. Du blir av med ditt jobb, menar, det ser inget bra ut överhuvudtaget. Men det är klart det har hänt. Det var inte den här... tuppfäktningen, om man ska säga. Det här hatan.
Varför tror du att det är så?
Jag tror att det är så för att kvinnor är mer mjukare och schysstare.
Tjejer är ju bättre i allmänhet, så är det ju.
Så är det,
bara
säga. Det är, så är det, inget snack. Ja.
Vad finns det som man skulle kunna ta från tjejsidan över till killsidan för att få det bättre, tror du?
Att slappna av mer som kille, alltså när man sitter där inne. Att du kan ha en viss jargong och vi vet vad du tänker och sådär, men behöver inte visa det alla gånger. Men liksom, det blir lättare för dig, det blir lättare för dina medintagna. Och för de som jobbar där.
Blir man plit för att man är dum? Eller blir man dum för att man är plit?
Ja, jag vet inte. Det kanske lite, det ena behöver inte utsluta det andra, tänker jag. Men man kanske blir dum då för att man blir plit. Men då tänker jag i vissa sammanhang då som de som inte fixar det. Liksom, de som inte ska jobba med det här. För det finns ju också som inte passar liksom, i det här yrket liksom. Alltså insikten och förståelsen för folks misär och var de kommer ifrån. Att gäller att försöka kunna se hela biten. Jag tycker att det här samhället är så uppbyggt på förutfattade meningar och folk tycker så illa om andra människor. Men man måste se det som hela bilden, alltså förstå varför gjorde den här människan som den gjorde.
Kristoffer?
Ja?
Tack för din tid.
Tack så jättemycket.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.